God morgon. Hörrni, vad kul att vara här. Mitt namn är, som Bengt har sagt, Anton Ahlmark. Och jag har rest långt idag. Jag har rest hela vägen ner för backen här. Från Gråskärsgatan ända hit ner till Fiskebäckskyrkan. Och det känns väldigt, väldigt bra att vara här. Jag är 25 år gammal och pluggar just nu till pastor i Stockholm. Så jag är hemma här och gör ett gästspel under sommaren och får då äran att predika lite. Så jag har varit både i Vårgårda och i Sävedalen och nu får jag avsluta med två predikningar här i Fiskebäck. I Fiskebäckskyrkan idag och i Önnerhetsgården i kväll. Och det känns jätteroligt. Och det här är ju en kyrka som jag tyvärr har varit i alldeles för sällan. Jag är ju uppväxt i Fiskebäcks missionskyrka. Eller nu Ekumeniakyrkan i Fiskebäck då. Och då har man liksom cyklat förbi här. Och ibland när man är ute och det är i för sig gött. Ibland när man har varit ute och sprungit så har man kört den här tippenrundan. Man springer ner till skolan och sen så ut och så förbi tippen. Och så kommer man ju här och så är man ju alltid som allra tröttast. När man kommer hit till långsträckan här vid Fiskebäckskyrkan. Kan man ju blicka upp på korset och så får man lite mer kraft. Och så kommer man hela vägen upp på backen, hela vägen hem. Det är gött. Men det här är en kyrka som jag har varit i alldeles för sällan. Och därför tycker jag att det är extra roligt att vi gör de här gudstjänsterna ihop. I Ekumenakyrkan Fiskebäck och Fiskebäckskyrkan. Och därför är det jättekul att få vara här och predika. Och nu i sommar så har ju ni gått igenom Johannesevangeliet. En sommar med Johannes. Och Johannesevangeliet är mitt favoritevangelie. Om man kan få välja ett favoritevangelie så är det det. För det talar så tydligt om vem Gud är. Att Jesus säger att jag är Gud. Att jag är Guds son. Som citatet här på väggen. Jag är vägen, sanningen och livet. Det är ett citat från Johannesevangeliet 14:6. Alltså att Jesus är väldigt tydlig i Johannes. Att jag är Gud. Jag är gudomlig. Jag är helig. Det är mig som ni ska gå igenom. Om ni ska komma till himlen. Därför tycker jag att det är jättekul att få dela några tankar. Och idag ska jag predika utifrån kapitel 15. Vers 11-17. Men först så ber vi tillsammans, tycker jag. Herre Jesus, tack för att du är här. Tack för att du i ditt ord säger att där två eller tre är samlade i ditt namn, då är du mitt ibland dem. Och Herre, nu är vi lite fler än två och tre. Så tack för att du är här. Tack för att du möter oss. Tack för att du möter oss i sång och musik. I ditt ord, i Bibeln och i predikan, Herre. Och nu ber jag att det är som ska sägas här att det ska vara från dig, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag gillar att kolla på film. Är det någon annan här som tycker om att titta på film? Så kan ni räcka upp en hand. Ja, jag är inte helt ensam. Det är några stycken som gillar att titta på film. Eller man kanske kollar på någon serie eller något sånt där. Den här sommaren har man inte tittat så mycket på film. Eller det har känts väldigt fel att göra det. För det har varit så soligt hela tiden. Men jag kan tycka att det kan vara gött om det regnar ute eller man har varit och jobbat eller någonting och kolla på liksom en dra en film tillsammans med lite kompisar eller bara hemma så. Och ibland då så tänker jag att så känner man ju för att dra en sån här hjärndöd actionfilm. De är ju hjärndöda för att man vet ju alltid hur det kommer sluta ungefär. Man vet att hjälten kommer att vinna och så är det lite pang-pang på vägen. Och så är det lite spänning och så liksom har man sett den. Det är ju ungefär liksom alla filmer är ju så. Lite pang-pang, lite en snygg hjälte, lite någon snygg tjej någonstans kanske, någon ond skurk och så vinner alltid hjälten i slutet. Och ibland då så händer i de här filmerna att hjälten blir tillfångatagen. Han kanske liksom får någon säck över huvudet eller blir nedslagen och så vaknar han alltid upp i ett mörkt rum. Några av er kanske känner igen det. Ofta så här fastsurrad i en stol. Och så är det helt mörkt och så kommer skurken fram. Och så precis innan den här skurken då ska döda hjälten så brukar han alltid ungefär säga samma sak. Har du några sista ord du vill säga? Eller har du någon sista önskan innan jag ska ta ditt liv just nu? Och i actionfilmen så slutar det ju alltid med att hjälten säger något fyndigt, kommer undan, rymmer och sen så förlorar alltid skurken. Det är ju liksom 95% av alla actionfilmer är ju så. Men den här frågan, har du några sista ord du vill säga? Eller har du en sista önskan? På den frågan svarar Jesus i det här bibelordet. Alltså om du skulle kunna få säga någonting mer till dina lärjungar innan du lämnar dem, vad skulle det vara då? Johannes 14-17 är ju det som är känt som avskedstalet. Teologer brukar ofta benämna det som avskedstalet. Det är ju ett tal där Jesus pratar med sina lärjungar och han skickar med dem några önskemål innan han ska dö och senare uppstå och gå tillbaka till Herren. Alltså Jesus har precis innan detta ridit in i Jerusalem. Han har tvättat lärjungarnas fötter och han har pratat med dem om att nu kommer snart tiden då jag ska lämna dem. Lärjungarna, de förstår ju ingenting. Vadå, vi har ju precis börjat följa dig här. Hur kan du säga att du ska lämna oss nu? Det är ju liksom ologiskt. Hur kan det funka så? Och i det här avskedstalet då så skickar Jesus med några tankar, några önskemål som han vill. Alltså har du en sista önskan, det här är talet där han säger det. Och i det här talet som Bengt precis har läst nu så skickar Jesus med det här. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså Jesus som genom hela sin verksamhet eller gärning eller vad du vill använda för ord. Liksom han har alltid älskat lärjungarna. Han har tjänat dem genom att tvätta deras fötter. Han har tjänat dem genom att stilla stormen när de är ute. Han har tjänat dem genom att få visa under och tecken som de aldrig hade kunnat drömma om. Och sen när Jesus då visar den ultimata kärleken genom att dö på korset, så är han också angelägen om att lärjungarna ska älska varandra. Alltså han säger det till och med två gånger. Han säger så här. I vers 11 så säger han att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och i vers 17 så säger Jesus, detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Vi pratade lite innan gudstjänsten här, jag och Bengt, att det här är ganska spetsiga ord. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det är inte så här, ett tips på vägen. Ni skulle kunna tänka er att älska varandra lite kanske. Det hade jag uppskattat. Eller om ni vill göra mig glad så kan ni ju älska varandra. När Jesus säger ju detta, befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det är oerhört viktigt. Och när det till och med kommer två gånger så här nära varandra i den antika litteraturen, så är det extra stor betoning på det. Då är det extra, extra viktigt. Jesus säger, ni ska älska varandra. Och hur då, kan man ju undra. Hur ska vi göra det? Jo, så som Jesus har älskat oss. Man skulle kunna säga att den här predikan har två delar. Jag ska börja och tala lite om Jesu kärlek till oss. Hur Jesus har visat sin kärlek till oss på olika sätt. Och sen avsluta med vår kärlek till andra. Alltså Jesu kärlek till oss. Och vår kärlek till andra. Och det första då, Jesus kärlek till oss. Jesus säger, ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså om Jesus bara hade sagt, ni ska älska varandra. Gör det. Då hade det ju varit ganska fritt för tolkning. Då hade man ju kunnat känna lite på det, liksom, hur kan jag känna, hur kan jag älska någon. Men Jesus ger ju det här med en ytterligare befallning, med liksom ett appendix, någonting som kommer efteråt. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså Jesus, han visar på olika sätt genom att peka på sitt liv hur vi ska älska varandra. I Bibeln, vi får liksom en instruktionsbok. Genom att läsa evangelierna så får vi liksom en instruktionsbok på vad det innebär att leva ett älskande liv. Och tänk om vi skulle göra det. Undra vad som hade hänt med vårt samhälle då. Undra vad som hade hänt med Göteborg då, eller med Sverige. Tänk om vi hade liksom gjort allt för att älska så som Jesus har gjort. Alltså egentligen redan från att Jesus börjar att göra under och undervisa och tala, så visar han hur vi ska göra. Redan i Nasarets synagoga. Synagogan var ju platsen där judarna samlades för att fira gudstjänst. Det är ju som kyrkan är för oss. Där börjar han att berätta vad han vill göra. Alltså han ber att få en skriftrulle från Jesaja bok. En bok i gamla testamentet. En stor profet. Och så säger han så här. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge de förtryckta frihet. och förkunna ett nådens år från Herren. En viktig betoning är detta. Alltså Jesus Kristus älskar alla människor. Det är oerhört viktigt att veta när vi läser detta. Jesus Kristus älskar alla människor. Det finns ingen människa som är liksom utanför Jesu armar. Det finns ingen människa som har gjort tillräckligt fel för att liksom inte få vara med när Jesus väljer ut vilka han älskar. Jesu kärlek är konstant för alla människor. Men under Jesu verksamhet så kan man läsa så är alltid de som är i marginalen. De som är liksom lite socialt utsatta, de är alltid fokus för Jesus. Har du tänkt så någon gång när du har läst Bibeln? Det är ofta de som är lite utanför, de som judarna eller de skriftlärda inte tyckte var okej. Det är de Jesus kommer från. När Jesus möter kvinnan som har blivit dömd för äktenskapsbrott till exempel. Då väljer ju Jesus, egentligen så skulle hon ju stenas. Hon var ju värd det, enligt judisk lag. Men Jesus väljer att se på människan och fria därför. Han säger, den som är fri från synd kan kasta första stenen. Alltså på något sätt så är det alltid de som är socialt utsatta, de som är i marginalen, som Jesus väljer att fokusera extra på. Och jag tänker som en utmaning för oss då som kyrka här i Fiskebäck och Önnered. Det är också de vi ska fokusera på. Vi ska ju inte fokusera på dem. Jesus säger ju att jag har kommit för de som är sjuka, som behöver läkare, inte de som är friska. Alltså en utmaning för oss att älska idag, det kan ju vara att älska de som är socialt utsatta. Det kan ju vara att älska de som precis har kommit till Sverige sedan några år tillbaka. Det kan ju vara att älska de som är på Frölunda torg som sitter där utanför. Eller någon annan som du har i din närhet som behöver hjälp. Det är ofta, för det är de som är fokus i Jesu verksamhet. Det är de Jesus har kommit för att möta. Jesus visar också på ett väldigt, väldigt tydligt sätt vad det innebär att älska. I texten som vi läser så står det att ingen visar sådan kärlek som den som ger sitt liv för sina vänner. Och Jesus han säger, jag kallar er inte tjänare utan jag kallar er för vänner. Och då kan man undra, vad är skillnaden på det? Jo, Jesus säger ju det. Alltså att tjänare, det är någon som man bara säger, du ska göra det här. Och man får liksom ingen bakgrundsfakta. Du ska gå och göra det här, du ska måla det här huset. Ja, okej, då målar jag det här huset. Men när någon är en vän, då berättar man också bakgrundsinformationen. Och Jesus i Bibeln och till sina lärjungar så berättar han liksom bakgrunden. Han berättar allt det som Gud har låtit honom veta. Och så säger han, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Alltså vi är Jesu vänner och Jesus har gett sitt liv för oss. Det är ju det som är evangeliet. Att Jesus har kommit till den här jorden, levt ett perfekt liv, visat vad som är kärlek och sen frivilligt gått upp på korset och valt att dö för vår skull. Inte för att vi förtjänade det. Inte för att vi liksom var värdiga det. Men för att Jesus älskar oss så mycket. För att Jesus ser oss som vänner och som några som är värda att dö för. För att vi ska få komma tillbaka till Guds kärlek. Det är därför vi firar gudstjänst varje söndag. För att påminnas om detta. Att Jesus har gjort allt. Inte att vi har lyckats göra någonting bra, utan för att Jesus har gjort allt för oss. Johannes 3:17 säger att det var inte för att döma världen som Jesus dog. Det var liksom inte för att vi skulle bli dömda, utan det var för att världen skulle räddas genom honom. Det kända bibelordet Johannes 3:16 säger ju det, att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen, utan för att rädda världen genom honom. Jesus ser dig som din vän, som sin vän. Och därför har han dött för dig. Alltså det eviga livet finns tillgängligt för dig. Och det var för att så älskade Gud världen. Har ni tänkt på det lilla ordet när man läser Johannes 3:16? Så älskade Gud världen. Det står inte Gud älskade världen och därför sände han sin enda son. Utan det står, så älskade Gud världen. Det är en betoning där. Alltså, det var så mycket. Vi är så värdefulla i Guds ögon. Det är därför Jesus kommer. För att Gud vill ha tillbaka oss till sig. Och när vi tar emot Jesus, när vi säger att Jesus, du är Herre i mitt liv, då blir vi frälsta. Då blir vi räddade. Eller med ett teologiskt begrepp, rättfärdiggjorda. kanske ni har hört någon gång, rättfärdiggjord. Och det finns två stycken begrepp då inom teologi. Jag läser ju till pastor nu mitt tredje år utav fyra. Och då går man ju igenom ett väldans massa teologiska begrepp. Men två av de här begreppen, det är rättfärdiggörelse och helgelse. Rättfärdiggörelse och helgelse. Där man då tänker att när vi tar emot Jesus, då sker det någonting punktuellt. Då blir vi frälsta, då blir vår synd förlåten. Och då finns det ingenting liksom som kan inte rädda oss. Då är vi frälsta. Då är vi inräknade och inskrivna i Guds bok. Men sen efter detta så börjar en process av helgelse. Alltså rättfärdiggörelsen, den är punktuell, den händer en gång. Men sen efter det så börjar en process av helgelse. När vi blir mer lika Jesus. Och det är här nu som min andra del börjar. När vi ska älska varandra. För det är när vi älskar varandra som vi blir mer lika Jesus. Har du tänkt så någon gång? Alltså om jag älskar min nästa, då kanske jag blir lite mer lik Jesus. Så min andra punkt, det är att vi ska älska varandra. Och i Lukas evangeliet då, så finns det en berättelse som jag tycker talar på ett väldigt tydligt sätt om vad det är att älska varandra. Det är Lukas kapitel 10 och med rubriken Den barmhärtige samarien. Och det är då en man, en skriftlärd, en kille som liksom hade koll, han hade studerat lagen, den judiska lagen, och han hade 100% koll på den. De kunde den utan till, de kunde rabbla den i sömnen om någon väckte dem. Och så kommer han fram till Jesus och säger så här: du Jesus, ska styla lite så, vad är det jag ska göra för att få evigt liv? Och Jesus, han vet ju om att den här snubben är skriftlärd, att han kan det, så han säger det. Ja, men du, vad står det i lagen egentligen? Det kan ju du är ju lärd liksom. Bengt, vad står det i lagen egentligen? Och så säger han så här: ja, men du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela ditt förstånd och med hela din vilja. Och din nästa som dig själv. Och då säger Jesus det: ja, men bra. Du kunde ju det här, du visste ju. Gå och gör så är du räddad. Men mannen då, han försöker liksom ta det ännu ett steg. Han vill styla ännu lite mer. Så han ska ställa frågan så här: ja, men vem är min nästa då? Alltså, vem är det jag ska älska egentligen? Och då säger Jesus så här: ja, men då ska jag berätta en historia för dig. Det var så här, det var en man som var på väg från Jeriko till Jerusalem. Och han gick där och han vandrade liksom på någon grusväg där i sin cap och sådär. Och så gick han. Och så plötsligt så blir han överfallen. Det kommer fram lite rövare från sidan och kommer upp. Och de rånar honom. De tar hans grejer och de slår honom, de misshandlar honom. Och så lämnar de honom på marken, halvdöd och liksom utan några grejer. Och han ligger där. Och sen, efter ett tag, så kommer det en präst gående. En präst som antagligen skulle in till Jerusalem och fira gudstjänst i templet. Och han ser den här mannen. Och han ser att han ligger där halvdöd. Han inser, jag kanske borde göra någonting. Men han bara viker åt sidan och går förbi. Och struntar i mannen, och mannen ligger kvar. Efter ett tag, säger Jesus, så kommer det en till man. En levit. Och en levit, det var en tjänare i templet. Man kan säga att det var en mötesledare eller en mötesvärd eller en ljudtekniker, om du så vill. Som också kanske var på väg till templet och skulle fira gudstjänst. Och han ser mannen. Och han inser, oj, jag borde göra någonting här kanske. Men ljudet måste ju funka i kyrkan, så jag går vidare. Och så vandrar han förbi mannen och han ligger kvar. Och sen, säger Jesus, så kommer en tredje man. Och han är en samarier. Och samarier, det var liksom ett blandfolk. De var inte ansedda som så värst. De hade inte så gott anseende hos judarna. Judarna som ville hålla sig liksom rena. De ville inte göra några fel. Och de ansåg att samarierna, de var liksom orena. Så de hade inte mycket för dem. Och när samarien kommer och han ser mannen som ligger på marken. Han hade antagligen också någonting att göra. Men han väljer att stanna och ta upp mannen, lägga mannen på sin åsna och gå till närmsta värdshus. Och så säger han, ta hand om den här mannen till värdshusvärden. Och nu ska jag ut på en resa, men när jag kommer tillbaka, om du behöver något mer då, alltså om du behöver mer pengar eller sådär, då betalar jag på hemvägen. Sen är Jesus tyst och så tittar han på mannen, den här laglärde, proffset på lagen, och så säger han, vem av de här tre tycker du var den andra mannens nästa? Och jag kan tänka mig att den här mannen, att han tittar ner och så skäms han nog lite och så säger han, ja, det var ju Samarien. Han som visade barmhärtighet. Han som hjälpte mannen. Och då säger Jesus, det där är så du ska göra. Det är så du ska älska din nästa. Alltså, utifrån den här berättelsen så kan jag se tre stycken korta punkter som är liksom hur vi kan älska varandra. Den första, det är att lyfta blicken från sitt eget. Alltså ett sätt för oss att älska vår nästa, det är att lyfta blicken från vårt eget. Den här berättelsen har ju tre stycken personer, men egentligen så sker det två stycken olika reaktioner. När prästen och leviten kommer så ser ju de att mannen ligger där. Men de har så fullt upp med sitt eget att de väljer att gå förbi. Men när Samarien ser mannen, han hade antagligen någonting att göra. Antagligen, han kanske var handelsresande, var på väg in till Jerusalem för att byta någonting eller köpa någonting. Men han väljer att stanna. Han lyfter blicken från sitt eget, från sina egna högsta prioriteringar och väljer att se mannen som ligger där. Och för att inte, jag vill inte att detta ska låta moralistiskt, men jag tror att vi ibland måste lyfta blicken från vårt eget ibland. Jag inser det själv att det är så lätt att man tänker på det. Vad har jag just nu? Vad händer i min vecka här just nu? Vad har jag liksom på schemat? Vad är det som måste göras? Vad är det som måste hinnas med? Men tänk om vi ibland skulle lyfta blicken från det och se ut kanske över vår församling eller över vår gata eller se andra människor. Lyft blicken från ditt eget och se någon annan som kanske behöver hjälp. Det kanske är någon som du kan säga, ja, men ska vi ta en fika? Det kanske är någon som behöver hjälp med någonting i sitt hus. Eller det kanske är någon som behöver ett rum någonstans. Det kanske finns någon som behöver någonting, men vi ser inte det. Eller jag ser inte det, för jag är så fast i mitt eget. Så min bön är att jag ska kunna lyfta blicken från mitt eget, från mina egna prioriteringar. Och våga se människan som är där. Jag tänker att det är ett sätt att älska sin nästa. Den andra punkten på vad det är att älska sin nästa, det är att se över gränser och se människan som ligger där. Prästen och leviten, de var antagligen judar. Det förutsätter jag att de var det. Och mannen som ligger på marken var antagligen också jude. Man antar det. Och de var ju liksom av samma folk. De borde ju egentligen ta hand om varandra och hjälpa varandra. Men de väljer att gå förbi. Och så kommer den här Samarien då. Blandfolket som inte tycktes om av judarna. Det var till och med så att samarierna, de var hatade av judar. Men han väljer ändå att hjälpa till. Alltså den här samarien, han ser över gränserna på vad som var okej. Okay, vilka etniska gränser som fanns emellan dem. Vilka liksom rituella gränser av vad som var okej okay att göra och inte. Och väljer att se människan som ligger där. Och jag tänker det är också en uppmaning till oss. Att älska så som Jesus har gjort. Att våga se över gränser. För att se människan som behöver hjälpen. Har du tänkt så någon gång? Tänk om vi skulle kunna göra det någon gång. Att liksom se över vårt eget, det som är vårt. Och se en annans behov. Jag tror att det är också ett sätt att älska våra nästa. Jag tror också att det är viktigt att se med Guds ögon. Alltså, när vi ser på oss själva och varandra så tenderar ju vi att jämföra oss. Man ser på vad jag har och man ser vad du har. Vilket hus du har och vilket lägenhet jag har. Eller vilken liten båt jag har och vilken stor båt du har. Man jämför alltid liksom sitt eget sämsta med andras bästa. Har du tänkt så någon gång? När man är inne och man är på Facebook till exempel, då ser man alltid hur bra alla har. Mina föräldrar, de var ute på segelsemester nu och så kom det delfiner och liksom hoppade längs med båten. Och då tänker man så här, oj, de har det hela tiden, vad fantastiskt. De bara liksom seglar med delfiner hela tiden. Men det var ju en gång till exempel. Nu regnade det inte så mycket, men det hade ju kunnat regna resten av semestern. Men det var bara det vi såg. Vi såg bara det lilla liksom. Och så jämför vi det med vårt liv. Alltså vi tar alltid fram vårt eget sämsta och jämför det med andras bästa. Men har du tänkt på att när Gud ser på dig, när Jesus ser på dig, då ser han bara med kärlek. Då finns det ingenting som han ser som är dåligt med dig eller ovärdigt. Utan Jesus ser bara på dig med kärlek. Som ett skapad av Gud, som Guds barn och som evigt älskad. Tänk om vi skulle kunna be Gud om att få se med hans ögon någon gång. Att se en människa, inte som någonting som vi jämför oss med, utan som skapad av Gud, som älskad av Gud. Som aldrig skulle kunna vara ovärdig att få ta emot av Guds kärlek. Jag tror att det skulle kunna ändra vårt perspektiv av hur vi ser på andra människor. Om vi ber om att få se med Guds ögon på vårt samhälle, på vår stad. Min tredje och sista punkt är att låta det få kosta och vara villig att komma tillbaka. Alltså när den här samarien har lämnat av mannen så ska ju han vidare på sitt uppdrag. Men så säger han ändå så här, ja, men jag ska ändå tillbaka den här vägen igen. Jag ska tillbaka till Jeriko. Så jag kommer komma tillbaka. Och om det behövs mer då, då betalar jag på vägen. Alltså att visa kärlek, det är att alltid komma tillbaka. Alla kan göra något snällt någon gång mot någon. Men att vara liksom, vad säger man? Att liksom fortsätta komma tillbaka. Det är att visa kärlek och låta det få kosta på. Mannen säger ju liksom inte, ja men jag kommer tillbaka och kolla till så där. Så kanske någon annan kan betala, eller kan inte du betala detta nu? Nej, han säger så här, ja men jag tar ansvar för den här människan nu. När jag kommer tillbaka, om det kostar mer, då vill jag betala det. Alltså att när vi ska älska våra nästa, då kanske vi måste vara beredda på att det kan kosta lite. Och då pratar jag inte bara om pengar, utan jag kan även prata om tid till exempel. Alltså att ta tid ut ur ditt schema för att se någon som ingen annan ser. Att ta tid ut ur ditt schema och ta det här samtalet. Hur har du det nu? Vad går du igenom just nu? Vart ser du Jesus i ditt liv? Vad har Gud gjort i ditt liv på sistone? Alltså både ta det vardagliga samtalet. Hur har du det nu? Finns det någonting jag kan göra? Men också ta tid för det andliga samtalet. Vad går du igenom just nu i din tro? Vad längtar du efter just nu i din tro? När såg du Jesus senast? Alltså att låta det få kosta på lite från sitt eget för att möta den andra människan. Och att alltid komma tillbaka. Har du någon sån människa i din närhet som checkar upp på dig liksom? Som frågar hur du har det med Jesus? Det är den gamla klassiska missionskyrkefrågan. Missionsvännerna, de frågade ju alltid det. Hur har du det med Jesus? Det är en rätt så bra fråga. Har du ställt den någon gång till någon? Annars kanske du skulle se det som en utmaning att göra det snart. Hur har du det med Jesus? Jesus, han kallar oss att älska varandra. Och man skulle kunna använda korset som en symbol för detta. Alltså Jesus älskar oss, Guds kärlek till oss. Det är den lodrätta linjen. Det är liksom våran kärlek upp så här. Och att vi ska älska varandra, det är den här linjen. Alltså korset är på något sätt en sammanfattning av hur det är att leva det kristna livet. Att ta emot av Gud hela tiden av Guds kärlek. Och sen ge ut till andra människor. Då tror jag att det måste finnas ett in- och ett utflöde i detta hela tiden. Precis som ni vet döda havet. Det är ju ingenting som kan leva där. Och det är för att det finns något avancerat ord för det, men det kommer jag inte ihåg nu. Men det handlar om att det inte finns något naturligt utflöde. Det kommer liksom bara in, men det är ingenting som kommer ut. Och därför blir det så salt och därför kan ingenting leva. Alltså i vårt kristna liv där vi vill älska andra människor, då måste vi ständigt fylla på av Gud. Men vi måste också ha utflöden där vi kan ge ut av kärleken. Och då skulle man kunna säga att vi lever vårt liv med öppna, utsträckta händer så här. Alltså vi tar emot av Guds kärlek så här, men vi ger också vidare så här. Och jag tänkte att då kan man liksom inte greppa tag om kärleken. Då kan man inte hålla kvar den hela tiden, utan då ger man vidare. Tar man emot med öppna händer så ger man också vidare med öppna händer. Nu i sommar så har jag läst en bok av Thomas Sjödin. Och som heter Det händer när du vilar. Och det är ju en fantastisk bok som liksom lägger fokus på att vi behöver vila ibland. Vi behöver en dag i veckan när vi bortser från allt annat och vilar. Att vi liksom behöver ha det i vårt livsmönster. Och då säger han så här att vila, det är att släppa taget. Vila är att släppa taget om det som vi har. Och så skriver han meningen efter Att älska, det är också att släppa taget. Och det är precis det som Gud gör med oss. Gud tvingar sig aldrig på oss. Gud håller aldrig krampaktigt tag i oss. Utan Gud väljer att släppa taget med erbjudandet om att du kan svara ja på den frågan. Är ni med? Kärlek kan aldrig vara liksom påtvingat. Kärlek måste alltid vara frivilligt. Det är därför Jesus erbjuder oss räddning. Men det är upp till oss att ta emot det. Att svara ja på den frågan. Och om du då vill älska andra människor, då kan du också älska genom att släppa taget. Genom att inte krampaktigt hålla fast vid någonting. Utan genom att låta det, att ge det med öppna händer. Och därmed se det växa. Att älska, det är att släppa taget. Alltså vi älskar för att Jesus först har älskat oss. I Johannes, första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 7. Så säger Jesus att Jesus älskar inte oss för att vi har först älskat honom. Det var inte så att vi med vår kärlek liksom fick ner Jesus. Det var inte så att Gud stod i himlen och såg ner på oss och såg att åh vad de älskar varandra. Åh vad de älskar mig, vad fantastiskt, nu kommer jag ner till dem. Utan det var ju för att Jesus och Gud älskar oss som han valde att komma ner. Alltså Guds kärlek kommer alltid först. Vi måste alltid först ta emot av Guds kärlek för att sedan kunna ge vidare. Vi måste alltid fylla på och sen ge vidare. Och Jesus, han är det tydligaste exemplet på vad det är att ge sitt liv för sina vänner. Alltså egentligen, vad kan man säga om kärlek för att det inte ska bli liksom ett vigseltal eller någonting klyschigt? Som något sånt där citat man kan sätta upp på väggen. Live, love, laugh. Eller något sånt där. Alltså jag tror att kärlek är inte klyschigt. Kärlek är liksom inte sliskigt sådär, utan kärlek är livsnödvändigt. Jag tror att vårt samhälle idag är så beroende av kärlek. För att avsluta så såg jag en dokumentär här om sisten som heter The Swedish Theory of Love. Jag tror att den finns kvar på SVT Play om det är någon som vill kolla på den. Den handlar om hur vi människor har våra relationer i Sverige. Att Sverige är ett av de mest ensamma folkslagen i världen. Och det har att göra med att vi har värderat vår individualism och vår valmöjlighet att inte vara beroende av någon så högt. Att vi i slutändan inte har någon som kollar upp på oss. Det här är hemskt tycker jag. Jag tror att vi måste bli bättre på att värdera våra relationer. Att våga älska människor som inte har någon annan. För det var ju de som Jesus kom för. Jesus kom ju inte för de som var i hela gänget. Sådär, utan Jesus kom ju för de som var utanför. Och tänk om du skulle kunna vara den personen som når ut till någon annan människa. Kanske den här veckan. Jag vet att många av er ska tillbaka kanske till jobbet nu snart. Låt oss inte tänka mer på det nu. Utan det är fortfarande söndag. Men tänk om den här hösten efter semestern skulle bli den här tiden då du älskar någon på ditt jobb. Någon människa som du inte tidigare har älskat. Något som du kanske har svårt att älska till och med. För det är det som Jesus kallar oss att göra. Jesus säger, detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Hur då? Jo, så som Jesus har älskat oss. Ta först emot av Guds kärlek. Och ge det vidare. Ta emot med öppna händer. Greppa inte tag om det, utan ge vidare. Det skulle kunna vara din utmaning inför den här hösten. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, tack för att du har gjort allt för oss. Tack för att du har dött för oss. Tack för att du har uppstått för oss. Och tack för att när vi svarar ja på det så är vi med, Herre. Tack för att det finns ingenting som kan skilja oss från din kärlek, Herre. Och Herre, nu ber vi att du ska lära oss att älska varandra. Herre, börja den här processen av helgelse där vi kan få bli mer lika dig genom att älska människor i vår närhet. Kom med din heliga ande. Låt oss få ta emot av din kärlek. Men tack för att det alltid är du som har älskat oss först. Be så i Jesu namn. Amen.